Här tidigare idag så sa jag ju att vi bland annat ska tala om sovjetnostalgi idag. Och då kan jag tänka mig att det var någon av er där ute som kanske knyckte till sig lite. Att hur lyckades nu Hanna Norrana klämma in just sovjetnostalgi bland Lucia-kandidater och Vega toppenutmanare och sjökaptener och annat som vi har talat om idag. Men det finns faktiskt en orsak till den. Och den orsaken så sitter kulturredaktör Marit Lindqvist och pantar på. Du måste ju hålla med Marit om det här att sovjetnostalgi, det kanske inte är det första topp fem ämnena som man tänker att vi ska samtala om en helt vanlig tisdag. Kan du förklara dig?
Ja, alltså jag har tänkt på det här att nu under dessa pandemitider så är det ju begränsat vart man kan resa. Och Ryssland är ju no-no-go-zone vid det här just nu. Och samtidigt så delar ju folk på Facebook, har jag sett åtminstone i mitt flöde, ganska mycket sådana här favoritresor man har gjort. Så där att dela dina 10 bästa resor i livet och så vidare. Och skulle jag göra det så skulle jag åtminstone dela ett reseminne från en resa jag gjorde till dåvarande Leningrad vinter 1986. Och då hade jag ju givetvis så många andra, så hade jag en binge med strumpbyxor med mig, jag hade cigaretter och skulle jag ha haft extra par jeans skulle jag väl ha haft dem också med mig. För då, det, som många vet, så var det ju ofta städerskorna som knackade på och köpte upp strumpbyxor och cigaretter och så vidare. Mm. Och så växlade vi också valuta, vilket många gjorde. Så att man fick en massa rubel. Och så fick man ju lite problem att göra sig av med de här olika massa rubel. Så att man gick ju sen till Berioskan och köpte upp allt möjligt. Jag handlade en samovar som jag inte kan använda. Jag köpte en tekanna som jag fortfarande har. Jag köpte böcker och skivor och drack rysk champagne. Och så kom jag ihåg att jag och min kompis, och vi åkte också en svart taxi långa vägar. Och det enda som vi betalade var några cigaretter.
Mm. Det var tider det.
Det var tider det, ja. Och anledningen till att jag kom att tänka på den här resan är att jag också nyligen har läst en bok, alldeles sprillans ny bok av Juri Shikalov som heter Markat, farkut ja sukkahousut, laiton kauppa ja länsimuodin lumo Neuvostoliitossa. Och Juri Shikalov, han är forskare, specialiserad på Karelens historia, och han jobbar som docent på Östra Finlands universitet. Och han ger alltså en bakgrund till den här illegala handeln, den här svarta börshandeln, både med varor och med valuta. Någonting som på ryska heter fartsovka. Och det här är ett fenomen som började på allvar så där på 50-talet och pågick sen ända fram till dess att Sovjetunionen upplöstes i början av 1990-talet. Och den här svarta börshandeln, den försiggick då framförallt på Karelska näset, alltså i Viborg och sen i Leningrad. Och det var alltså hundratals människor som hade det här som huvudsyssla och ännu fler som hade det som bisyssla. Och alltid när man ville köpa någonting eller sälja någonting så vände man sig alltså till de här som sysslar med illegal handel. Det kunde gälla då förstås alkohol eller tobak, kaviar, souvenirer eller om man då ville växla in till exempel då västerländsk valuta till rubel. Och det här handlar ju om att det i Ryssland fanns brist på just de här varorna och det beror på den sovjetiska statens ekonomiska politik. Alltså de sysslar med sån här planekonomi där staten planerar och styrde ekonomin. Och de hade sån här femårsplaner som de gjorde då upp olika planer för vad en viss fabrik till exempel skulle producera, hur mycket och så vidare. Och det här betydde då att de här fabrikerna de satte upp mål och att de till exempel skulle tillverka 200 000 skor. Och det här oberoende av om folk behövde 200 000 par skor eller inte alltså. Och sen också så satsar man väldigt mycket på tung industri och krigsmaterial. Lite mindre på livsmedel och ännu mycket mindre på konsumtionsvaror. Det kom helt enkelt i sista hand. Och han citerar bland annat en rysk författare Tatjana Moskvina som sa att i Sovjetunionen så kunde man tillverka rymdraketer men man kunde inte tillverka bra underkläder eller sanitetsbindor.
Ja.
Och det här säger ju ganska mycket om tyngdpunkterna i den sovjetiska ekonomin.
Ja,
och det
här ledde ju också till,
ja, vad man prioriterar. Och det här ledde ju också till att det fanns ganska lite utbud av varor i affärerna. Och att de inhemska varorna ofta var av dålig kvalitet. Och det lilla som fanns, så det bildades ju sen då långa köer. Alltså för att man skulle få tag i de här några få varorna som fanns till salu. Alltså det gällde allt. Mat, kläder, möbler, lägenheter, läkartider, tåg och teaterbiljetter. Så det liksom uppstod ett stort behov av allt möjligt. Och det här behovet ledde då förstås till att man sysslade med illegal handel. Och sen på 50-talet, när den här, ska vi säga, ökade turismen alltså kom till. Före det så hade det ju varit förstås lite sådana olika politiska delegationer och vänskapsföreningar som åkte till Sovjetunionen på besök. Men så småningom så började också den här regelrätta turismen komma igång. Och det var ganska mycket tack vare Chruschtjov som till exempel besökte Finland och träffade Urho Kaleva Kekkonen. Och Chruschtjov och OKK, de var kom väldigt bra överens. Och de kom också överens om att finländska skogsarbetare skulle få komma till Leningrad för att fira veckoslut. De med champagne och ballett och svart kaviar och flickor. Alltså man skulle ordna sådana här ganska förmånliga fackföreningssponsorerade resepaket. Och den första turistbussen som åkte från Finland till Sovjetunionen, den avreste sommaren 1958, berättar Juri Shikalov.
Trokaus tosissaan alkoi, mikä se yksi trokkari sanoi, se alkoi kuin jänisjahti yhtäkkiä, silloin kun tulivat suomalaiset. Ja se just alkoi 58 Leningradissa, puhutaan nyt Leningradista, niin kuin se 58, kun virallisesti ruvettiin tekemään sitä suomalaiset turistit, ihan tavan kansalainen, tavan suomalainen pääsee. Kun trokkarit sanoi, että nyt suomalaiset metsurit pääsevät nauttimaan venäläistä vodkaa. Eli se oli just 58-luvulla, niin kuin avattiin ensimmäiseksi, mikä se oli se elokuussa 58 ensimmäinen turistibussi lähti niin kuin tästä Helsingistä ja meni sinne Pietariin. Mm. Se oli kokeilumatkani silloin. Niin siitä se lähti. Ja sitten tuo, tästä se aika nopeasti rupesi kehittyä.
Ja här alltså var Juri Shikalov gästade Yle Puhe och Mia Krause i den här intervjun när han berättade hur den här turismen kom igång. Och det var framförallt då finländarna, ska vi säga, som hade med sig grejer och som skapade både ett utbud och därmed också en efterfrågan på olika varor. Och Juri Shikalov berättade också för Mia Krause att det var väldigt lätt för finländare som åkte till Sovjetunionen att träffa de här svarta börshajarna. Det var bara att gå ut på gatan och de här hajarna såg genast att du var finländare och vågade närma sig för att köpa kläder och allt möjligt annat. Man behövde inte liksom skapa några speciella kontakter. Så här säger Shikalov.
Suomalaisille se oli helppo, todella helppo. Eli siis ei tarvinnut tehdä mitään kuin vain kävelyt kadulla ja sinusta heti näkee, että sä oot suomalainen ja sulla on nuo farkut jalassa ja aika pipo. Niin siis trokkarit ostivat jopa ihan ihmiseltä niin kuin vaatteet päältä, että myy mulle näitä kenkiä, kun ne on niin hyviä. Mä maksan sulle tuon. Siis ei tarvinnut etsiä niitä, eikä tarvinnut rakentaa niitä suhteita varsinaisesti. Eli hotelleissa niitä heti oven edessä suomalaisia tavattiin. Ensimmäiset ihmiset, jotka suomalaiset turistit näkivät, ne olivat trokareita. Itse asiassa Venäjän puolella. No, tuli miesten jälkeen.
Ja alltså som Shikalov konstaterar här, så de första människor som finländarna såg när de kom till Sovjetunionen näst efter tullmännen var de här svarta börshajarna som kantade vägarna och som rörde sig utanför hotellen. Alltså fort en finländare kom ut från hotellet så var svarta börshajarna där och frågade, har du någonting att sälja?
Mm. Precis. Det är ju nog liksom, väldigt mycket har nog hänt på väldigt kort tid, tänker man ändå. Att om du ser att de här resorna börjar ordnas där i slutet av 50-talet och nu, du tänker du liksom en livstid senare var Ryssland står idag, så nu är det ju ändå ganska annorlunda. Givetvis så finns det mycket fattigdom fortfarande i Ryssland, men, mm. men det är ju inte så att man behöver åka över till Finland för att få lite strumpbyxor eller sminka skor.
Nej, absolut inte. Och jag tror ju inte heller att folk som åker över till Ryssland idag har med sig varken Nej. Strumpbyxor eller jeans. Att det har ju förändrats. Att det var ju närmast det att då liksom på 60-70-talet så förbättrades livsvillkoren på ett sätt i Sovjetunionen. Och det här ökar också det här behovet av varor. Och efterfrågan på utländska produkter, jag menar, det kunde handla om allt från ost till radioapparater och bokhyllor och allt möjligt. Och Juri Shikalov konstaterar att på 80-talet så köpte 80% av befolkningen i Sovjetunionen kläder och andra konsumtionsvaror på omvägar och alltså betala ett överpris. Mm. För att det fanns inte liksom den här typen av varor. Och det som det, framförallt när han talar om jeans till exempel här i inslaget, så blev de här jeansen en symbol för det här, ett lyckat liv. Alltså hade man jeans, i synnerhet utländska jeans, så var man liksom en lyckad människa, man var frisindad, man var öppen för allt möjligt. Och det var kanske det här symbolvärdet som var viktigare än själva betydelsen. De här jeansen liksom angav att man hade status, man hade en bra livsstil. Så det var ju viktigt att de här jeansen var utländska. Alltså det producerades ju sen också jeans i Bulgarien och i Polen och så vidare. Men de var ju inte liksom värda någonting, utan det var framförallt ska vi säga de amerikanska jeansen som var sådana här högstatusvaror. Mm. Precis som olika västerländska tobaksmärken, kosmetika, musik och allt sånt här. Och vi kommer ju alla ihåg hur man berättade att man i Sovjet till exempel gick omkring med såna finska plastpåsar på gatorna. Och det var klart att för de här plastpåsarna symboliserar någonting. Då blev det nästan sådana fetischer som man använde och återanvände. Man lappade hålen och limmade ihop dem. Man till och med hade dem som prydnad på väggen. Ja. För att de var liksom viktiga.
Så det var, man använde dem nästan som en accessoar då, som en statuspryl?
Absolut, ja. Absolut. Och till exempel tuggummi, som var ju en sån här jättestor statussymbol, kanske framförallt hos yngre, alltså barn, som så fort som en finländare eller en turist steg ut ur bussen så var det genast att porokumi, porokumi.
Ja.
och de här tuggummina, så de kunde man ju använda och tugga i flera dagar. Och de sparades. Och så gav man vidare till andra. Man kunde sockra dem och färga dem. Och förvara i kylskåp för att de skulle hålla längre.
Mm.
Allt det här liksom på något sätt känns helt absurt idag. Ja. Men det var faktiskt så.
Ja, och inte det ju allt för länge sedan heller. För nu minns jag också, nu var jag ju barn själv på 80-talet. Då kommer jag ihåg att till exempel mina föräldrar reste till Sovjetunionen eller också till de baltiska länderna, så hade de ju alltid med sig just det var shampoo och det var just såna hygienartiklar och strumpbyxor och allt det här som du räknade upp, att nu var det ju ändå liksom en ganska, det är inte allt för länge sedan de ännu behövde de här produkterna där.
Nej, och det var ju klart det att i brist på, jag menar, man kunde ju inte se hur det såg ut i väst på tv eller via datorer eller någonting sånt, utan man hade en bild av ett föreställt väst, ska vi säga, och drömmen om den här västvärlden. Så den kunde man ju få då via olika insmugglade filmer eller tidskrifter eller böcker och sånt, och så skapar man sig en bild av hur livet såg ut i väst. Och den kunde ju te sig ganska märklig sen förstås,
ja,
ur vår synvinkel. För den kanske inte alltid stämde överens med hur det faktiskt var här hos oss i väst.
Jag måste ändå fråga dig avslutningsvis, Marit Lindqvist, du inledde här med att berätta att din väninna åkte då iväg till Leningrad. Så kommer du ihåg den här ryska chokladen som man alltid hämtade med sig då man hade varit i Ryssland och hur den smakade?
Ja.
Det var ju lite sådär speciellt. Jag tror att du där ute som lyssnar på det här och har smakat på rysk choklad på 80-talet, så du kommer aldrig att glömma den smaken heller. För det var också någonting speciellt. Någonting som de sen i sin tur då kunde erbjuda oss här i väst som tack då för shampooflaskorna och strumpbyxorna kanske. Mm.
Ja, absolut.
Hej, stort tack till dig Marit Lindqvist för det här. Och den här boken som vi talar om heter alltså då Markat, Farkut ja Sukka Housut, och den är skriven av Juri Shikalov.